when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och det är faktiskt årets sista avsnitt. Hur känns det?
Ja, känns bra. Vi sitter här, alla fattiglappar ihop, så att inga julklappar bryter familjen år.
Vi har faktiskt, det är inte helt sant, för vi har, ja, till familjen kanske inte blir det om inte familjen lyssnar på podden, för vi har ju en riktigt julklapp till er lyssnare där ute. Dels hela avsnittet säger en stor julklapp, för det kommer vara så otroligt bra, och du har ett spännande case som är en liten julklapp i sig. Men framförallt har vi sparat en liten överraskning i slutet som ni absolut måste lyssna till.
Ja, det är faktiskt fantastisk.
I övrigt då, vad ska vi prata om? Jo, det blir ju såklart en liten årssammanfattning. Det här är årets sista avsnitt. Jag vet att året inte är helt slut, det finns några börsdagar kvar, men det är lika bra att sammanfatta nu innan depån kraschar fullständigt. Det känns ju som att det är kana ut för på börsen just nu. Och sen kommer vi, och då är det lite allmänt som vi gör ungefär varje år. Vi pratar lite performance, lite framförallt vad som har hänt under året, vad vi har för lärdomar, case framåt och bakåt och fram, upp och ner och så vidare. Lite klassiska bästa bok, lite vad vi ser framåt och så vidare. Och sen har ju du ett lite case. Du vill ju prata lite uran och lite råvarubolag. Du har ju blivit någon slags råvaruguru här nu. Det är väl bara för att du jagar det som går upp, eller?
Exakt! Nej, men vad fan. Vi har ju lite problem där med centralbankerna, problem med inflationen, och då är energibetten jäkligt intressanta, speciellt de som har legat i en bear market senaste årtiondet, att de börjar rycka lite.
Kan har vi inte sagt det ungefär slutet på varenda år att nästa år blir råvarorna så?
Ja, skillnaden är att de åren har vi inte haft en energikris som vi haft i år. Och du ser i stort sett alla länder i hela världen har ju haft en enorm energikris. Så jag tycker ändå att det finns lite katalysatorer där ute som vi inte riktigt har sett. I alla fall sett på samma sätt som vi gjort i år, som kan göra det här lite extra intressant.
Ja, men spännande. Vi tycker vi kör igång direkt med lite årssammanfattning. Men innan vi hoppar in på det så ska vi säga som vanligt att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Fidelity International och deras fonder är med oss igen den här veckan som sponsor. Och den här veckan vill vi lyfta upp något som verkligen varit på tapeten senaste åren, och det är hållbarhet.
Fidelity ser inte hållbarhet som någon fluga, utan hållbarhetsrisker är en nyckelfaktor som vägs in i alla bolagsanalyser. Man har faktiskt ett helt team som helt fokuserar på dialog och påverkar med bolagen man investerar med egenutvecklat analysverktyg för hållbarhetsdialoger.
Och hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank och leta upp någon av Fidelitys många fonder.
Kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det är viktigt att läsa prospekt som KIID-dokumentet. Investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader.
Vi säger stort tack till Fidelity. Ja, vi kanske ska börja med att sammanfatta året lite grann. 2021, vilket år det har varit ändå. Det har ju varit väldigt, väldigt volatilt. Dels såklart i aktiernas värde, men generellt känns det som hela föreställningen. Vi kom ju ut ur 2020 som var extrem på massa sätt. 2020 började ju egentligen med en stor krasch, coronakraschen, och det här nya normala och så vidare. Folk visste inte vad som skulle hända. Och sen helt plötsligt drog alla digitala vinnare iväg. Det var som att vi fick en liten minifinanskris liksom, ihop komprimerad på ett enda år. Och köpte man dippen då så vart man ju rikligt belönad. Så gled vi in 2021 och ingen riktigt visste vad som ska hända. Å ena sidan så har vi jättemycket saker som pekar på att vi kanske är nära någon form av topp, och att det är liksom en, ja, men det är väldigt excess på saker och ting. Det är rekord i priser överallt, det är mycket galna saker som händer. Jag har en liten lista på det som jag ska dra alldeles strax. Men samtidigt så pekar då många på också att ja, men det har ändå fundamentalt förändrats väldigt mycket, just de här digitala vinnarna och så vidare. Men också allmänt att vi, eftersom vi hade liksom coronakraschen, så talar det för att vi inte borde ha någon krasch i år så tätt inpå. Det borde dröja nu åtminstone 2-3 år innan nästa krasch. Jättekonstigt år och svårt tycker jag att navigera. Vad känner du?
Ja, det har helt klart varit svårt att navigera, speciellt som tillväxtinvesterare. Man ser ju liksom, de här värdegrabbarna har äntligen fått lite vind i ryggen. Vilket är kul för dem i och för sig. Mycket, ja, energi som vi pratar om, industrisektorn, financials har ju dragit, medan alla de här techbolagen har ju helt fått smaka på den. Och det har ju verkligen varit volatilt. Vi sa ju något annat avsnitt nyligen att Stanley Druckenmiller, han hade ju helt rätt. Han trodde ju inte alls på en krasch, men däremot att det skulle bli väldigt, väldigt volatilt framöver, vilket visar sig ha varit väldigt rätt.
Ja, och tittar man på liksom, det som har hänt är att väldigt mycket av de här, just typ techaktier och tillväxtaktier, har ju verkligen kraschat på slutet. Det har inte varit någon krasch i index, men i vissa bolag här sista månaden har det verkligen varit en krasch. Dels har vi sett många av de här Twitter-snackisarna, Intervac, Angler och så vidare, som har gått ner rejält. Båda de fanns ju i Hans Isos portfölj, och vi kommer återkomma till Hans Isos lite senare. En av våra mest lyssnade gäster det här året. Men det har också varit Kambi, Embracer, Evolution, för att inte tala om alla amerikanska, framförallt olönsamma techbolag som har handlat sig liksom price to sales 100 förut. Vi har haft Snowflake, DocuSign med flera. Många av dem som har funnits i den här fonden ARK, Innovation Fund. Vi har ju alltså ARK, det är den här investeringsfirman med Cathie Woods i spetsen, och de fokuserar ju på att investera i innovation som de säger. Och det är framförallt en av deras största positioner av Tesla. Och de har haft ett otroligt track record de senaste åren. Jag tycker att de flesta när de är ute och talar verkar vara från vettet, om jag ska vara helt ärlig. Alltså de känns inte som de har riktigt någon förankring i verkligheten. Och de hävdar att många av de här bolagen som de äger, Tesla och så vidare, som är helt sanslöst
deep
värderade.
Deep value case, vad snackar du om?
Exakt.
40% om att det är liksom IRR deep value på 5 år. Nu kör vi.
Ja, de pratar om att det har nu blivit deep value för att det har gått ner liksom 20-30%. Det verkligheten är att många av de där bolagen kan gå ner 70% till, och de kan fortfarande vara övervärderade. Men det är väldigt speciellt. Jag såg faktiskt också en liten oroväckande graf från som jag delade på Twitter, där man bara plottade ut ARKs ETF-prestation eller avkastning i år mot finanskrisen, dotcom-bubblan när den sprack. Och den har ju liksom den är 1-1 ungefär likadan, och skulle den fortsätta stämma så har de ju nedsida på åtminstone 30-40% till i den där fonden.
Men är inte sanningen att man kan sätta två plots exakt mot varandra, vilken plott det än är, beror bara på vilken tidsram man har?
Nej, inte helt och hållet. Det här är ju ändå, det stämmer ju överens med tid och allting. Sen är det antagligen bara en slump, men det är ändå lite intressant att titta på. Och någonstans kan man väl hävda att topprocesser och lite sådana saker och krascher ofta ser lite grann likadana ut. Men sagt, det är ingenting man ska investera på. Det är inte därför jag säger det. Jag tyckte bara var lite rolig graf. Generellt då, marknaden just nu. Jag såg nu senast när man tittar här. För övrigt kan jag ju nämna det. Vi spelade in 21 december. 3 dagar före julafton, och det är en tisdag. Det här kommer släppas på torsdag den 23, alltså dagen innan. Dagen för dagen. Men jag tittade då på den här fear and greed-mätaren som man pratar om. Det är ett antal faktorer eller indikatorer som vägs samman, och då kan man hävda om börsen är liksom i extrem rädsla eller extrem girighet och så vidare. Och så säger det kanske en del om vad man ligger till just nu och vad avkastningen kan vara framåt. Och just nu är vi faktiskt inne i en extreme fear. Och jag tror ju åtminstone i kortsiktigt att det här har liksom dippat klart, så att säga. Det känns som att vi ändå borde få någon form av lite rally här i sista dagarna i året. Men det säger ju ingenting om hur det kommer gå långsiktigt. Och det är som sagt bara min magkänsla, den säger egentligen ingenting. Det är ingenting man ska investera efter. Kanske bara är falsk topp. Men ska vi kanske lyssna lite fort här, bara nysta lite fort i varför har det egentligen gått svagt på senaste tiden? Framförallt då för techaktier. Jag vill hävda, dels har det varit det här med att Fed har ju gått ut och sagt att man ska minska stimulanserna. Alltså en stor del av marknaden har gått så starkt, det är för att man har tryckt så extremt mycket pengar och gjort kvantitativa lättnader. Det var ju det man har sett under 2020, så trycktes det ju mer dollar än vad som någonsin gjorts tidigare. Och det var väl det, kan man hävda, så mycket också räddade upp liksom efter coronakraschen. Men nu ska man minska ner de här stimulanserna, de finns fortfarande kvar, men man minskar dem i storlek. Och man planerar räntehöjningar nu framåt under 2022 bland annat. Och det här är ju superdåligt för just tillväxtaktier. Om vi tar ett bolag som Snowflake till exempel, jag kan bara ta dem som exempel. De har ju en extremt intressant omsättningstillväxt, vi har ju pratat om den i podden. Superspännande bolag, superspännande på alla sätt och vis, de växer jättemycket. Men man försakar ju lönsamhet för tillväxt. För man ser att om vi tar pengarna vi får in och spenderar allt det på att få in fler kunder, anställa bättre personal, mer R&D och så vidare, så kan vi nästa år ha ännu högre tillväxt. Och det där är ju väldigt intressant i en lågräntemiljö, eftersom pengar imorgon är precis lika mycket värda som pengar idag. Men om du höjer räntorna, så desto mer du höjer räntorna, desto mer blir pengar idag värda, eftersom det finns en, liksom en alternativ avkastning på dem. Så att helt plötsligt blir det inte lika intressant med pengar imorgon, och då vill man ju hellre att bolagen ska vara lönsamma. Och det är väl därför du och jag liksom helt enkelt har lutat oss väldigt mycket mot att vi vill gärna ändå äga lönsamma bolag. Det finns en trygghet i det. Det är mycket man måste liksom anta om ett bolag som inte är lönsamt.
Du säger mycket du och jag, men jag har i långa perioder ägt väldigt många olönsamma bolag, så jag vet inte riktigt om det stämmer in på mig.
Ah, okej, det kanske inte gör. Jag var på väg att säga att det kanske bara gäller mig, men jag vågade inte. Jag kände att jag kanske slänger dig under bussen.
Ja, det är lugnt. Jag kan slänga mig själv under bussen.
Nej, men i alla fall. Sen har vi pratat om det förut. Alltså, det är inte heller så enkelt. Det handlar inte bara om att ta upp... vi pratade om Physitrack för någon vecka sedan. Och då nämnde jag att det bolaget är lönsamt. Men tittar man på siffrorna just nu, så det finns en lista anledning till att de inte är det. Jag har investerat i Plaid för länge sedan när de inte var lönsamma. Men man såg en tydlig plan för och så vidare. Så att det finns alltid om och men i det där. Men i grund och botten tycker jag att ett bolag ska tjäna pengar. Det är ändå det som är slutsyftet. Och jag vill gärna att den lönsamheten ska komma inom kort. Inte om 10 år kanske, som i Snowflakes fall. Men det är väl en bit, det här med Fed och räntepolitiken. Sen har vi förstås också en uppblossad coronaoro. Man trodde ju att när vaccinen rullade ut så tänkte man bra, nu har vi dödat den här pandemin, nu går vi vidare som vanligt. Man började öppna upp restriktioner, folk var jätteglada. Då kom den här nya omikron-mutationen. Och nu är jag verkligen ingen epidemiolog. Jag kan inte ens uttala det, epidemiolog. Ja, ni har ju själv att jag inte är en sån. Så ta allt såklart med en nypa salt. Men om man bara tittar på väldigt, väldigt basala grundläggande fakta, så brukar det historiskt alltid vara som en virus. Ett virus är rent evolutionärt, vill ju gå mot en mer smittsam och mindre dödlig variant. Eller vill, den har ju ingen vilja, men det är det som gynnas evolutionärt. Helt enkelt för att om du dödar dina offer så kommer det inte fortsätta spridas. Så att det brukar ändå vara tecken på att någonting håller på att ebba ut, att pandemin kanske är över. Jag väljer i alla fall att vilja se det positivt, att i och med att den här varianten kommer som är mycket mindre skadlig men mer smittsam, ser faktiskt ändå det som någonting positivt, även om det har varit bättre om det inte fanns alls.
Ja, men omikron snor bullish för marknaden. Vi kommer åka så högt på det här alltså, när folk bara inser att det dödar inte lika många som man tror.
Ja, men faktiskt, och det känns som att det just nu är mycket hysteri. Sen, och tittar man så här på siffrorna, jag såg till exempel de siffror för EU, och där har vi inte tydligen någon död i EU på grund av omikron. Så att det är ändå, det känns som det mesta pekar på det.
Den liksom... det var ju tur att Storbritannien gick ur, för jag tror att det var en från Storbritannien som faktiskt dog i omikron.
Ja, men du har ju själv att det är extremt mycket färre än i vanliga varianter, så att säga. Sydafrika själva sa ju det var ju där den väl blossade upp, och då gick de också ut och sa att det här ser mycket mindre farligt ut. Så en annan siffra också på antalet då som återhämtar sig från IVA, alltså intensivvårdsavdelningen. Och tidigare med vanliga liksom corona, så att säga, så var det en ganska låg andel som klarade sig. Men i och med liksom, det här ser ut som en världens tillväxtaktie eller tillväxtraketaktie när man tittar på den utvecklingen. Att från de som kommer in med omikron så är det en jättestor andel, en mycket, mycket större andel som faktiskt klarar sig ut från intensivvårdsavdelningen också. Jag tror ändå att det känns ändå som att folk överlever det här. Det är mycket liksom, det är ändå ett tecken på att pandemin håller på att ta slut. Faran skulle jag säga för marknaden, det är väl just i att om regeringar och så vidare inför mer lockdowns, mer restriktioner och så vidare. För då kommer det såklart slå återigen mot tillväxttal och annat. Vi kommer få så mycket arga mejl nu om saker jag har sagt om corona. Jag försöker hålla mig från de känsliga sakerna.
Vet inte, just sånt brukar inte folk bli arga på. Det är mest när man bäsar Evo och liknande.
Ja, det hade varit värre om jag skrek att folk skulle ta vaccin eller folk inte skulle ta vaccin. Då hade vi fått mycket mejl. Men tillbaka till marknaden då. Den har ju gått ner som sagt en del, speciellt i vissa typer av bolag. Och vi är just nu i ett läge där det är extreme fear, vilket då brukar peka på att vi åtminstone kortsiktigt bör få en liten uppstuds. Erik Hansén, tidigare på IG, nu har han en eget företag som är superspännande som man ska kolla in. Som jag tyvärr tappade bort namnet på just nu, men det borde jag egentligen kolla upp. Men gå in på hans Twitter så kommer ni hitta det. Han pratar faktiskt om det i en av sina senaste börsuppdateringar, att man ser en väldigt stor förändring just nu på börsen där man mer och mer prisar in liksom... Ja, men att mindre konjunkturkänsliga bolag är det som går starkt helt enkelt, är det som vi ser nu. Och det var vi inne på förra veckan, att large caps och defensiva aktier och så vidare verkar vara det som är intressant igen. Och framförallt kanske också lågvolatila aktier, men så saker som går ganska tryggt stabilt. Vi som gillar tech, vad kan man titta på då? Ja, det var det vi pratade om förra veckan, då är det väl de här liksom fang-aktierna och lite sådana saker man får titta på, som ändå är större, mer etablerade, framförallt har lite mindre saftiga värderingar tycker jag. Och jag tror ändå någonstans, jag har svårt att se att Microsoft, de är inte särskilt konjunkturkänsliga. Det är klart att de kan bli av med en del kunder, men det är ändå någonstans så tror jag att flera av de där bolagen och Google och så vidare kommer klara sig.
Du menar att de är konjunkturkänsliga?
Jag menar det, förlåt. Jag menar att de inte är så konjunkturkänsliga.
Så, jag vet inte, ska vi prata lite om hur vi liksom tänker inför 2022? Och nu bara så att alla lyssnare har bakgrunden här att Niklas hade planerat att vi skulle gå igenom hela 2021 och vad vi tänker göra inför 2022 utan att meddela mig. Så att jag kör lite on the fly här medan Niklas har förberett hela eftermiddagen.
Jag trodde att vi var överens om att vi skulle prata om det här. Men så kan det gå. Du skriver om uran istället, så kan det vara. Men vi kan väl börja fortsätta bara liksom klara av hela 2021 först tycker jag. Lite saker därifrån. Och jag tänkte när jag ska gå igenom här, det var en fantastiskt rolig lista, en tråd på Twitter av en Heikki Keskivälli. Ja, men han är fin i sig på. Han har i fall ut en tråd med att han försöker samla egentligen alla olika typer av sjuka tecken i tiden som vi har sett efter 2020. Och som, ja, men just det här konstiga marknaden som utlöses av corona. En av mina favoriter, det var ju i New Jersey, så var det en deli. Det var en enda restaurang, en liten deli som heter Your Hometown Deli. Den börsnoterades ju och nådde ett market cap på mer än 100 miljoner dollar. Trots att man senaste två åren hade omsatt ungefär 350 000 kronor.
Ja, jag kommer ihåg att jag läste om den och det var faktiskt helt galet. Det är nästan så att vi skulle kunna börsnotera podden snart. Om folk fortsätter lyssna på kalsongreklamer och så vidare.
Absolut, ja, vi skulle vara betydligt större än den där faktiskt. Sen var det en känd porrstjärna som man pratade om, Mia Khalifa. Och hon höll på tydligen helt plötsligt skifta om till att börja skriva om meme stocks och började skriva om kryptovalutor och allt möjligt. Det var just framförallt när man höll på med den här, du vet, ni kommer ihåg squeezen, short squeezen, det var ju AMC, det var GameStop. Och hon skrev då bland annat om Nokia i en av de tweetsen han har lyft upp.
Ja, det kommer jag ihåg. För hel ylle killen Niklas hade ingen aning med Mia Khalifa var när jag skickade länk på det.
Sen tittar vi på kryptomarknaden. Mer än 15 000 kryptovalutor har skapats ungefär sedan 2020. Det är ganska mycket. Totalt har de haft ett värde på runt 3 triljoner dollar, eller biljoner dollar blir på svenska. Ta det med en nypa salt, för det där kommer och går väldigt mycket. Det kan svänga rätt fort. Jag vet inte exakt vilken siffra han har mätt. Men sedan 2020 ungefär så har skapats 15 000 kryptovalutor.
Man ska ta i... Och har ju åtänke då att krypto, som i och för sig många andra industrier, är väldigt boom-bust cykel där. Att utvecklare kommer med prisrörelser och uppvärderingar och brukar lämna när har en bear market. Det såg vi förra rallyt också, 2017.
Ja, men verkligen. Jag såg en liten siffra på det här där de pratade om investors are funding anything and everything just nu inom krypto. Under 2021 så har krypto attraherat över 30 miljarder dollar i riskkapital. Det är mer än någonsin som har under liksom kryptos historia. Och det är fyra gånger mer än den senaste högsta siffran som var 2018 när bitcoin ju toppade. Toppade inte, men den hade en 1300% uppgång året innan. Och då var det också supermånga som sprang in i det förstås. Och apropå krypto, Crypto.com, firma från Singapore, de kör ju mycket reklam på tv nu bland annat sett. Och de köpte ju bland annat ett 20-årskontrakt för över 700 miljoner dollar för att få sätta sitt namn på Staples Center i Los Angeles. Så den heter inte Staples Center längre, utan den heter Crypto.com Arena.
Det är helt galet faktiskt. Känner man någon som har använt Crypto.com? Jag ser det överallt, men jag känner ingen som någonsin har pratat om det.
Nej, jag inte heller.
Det måste ju finnas någon eftersom det finns. Eller har de lyckats ta in så jäkla mycket pengar bara på att de heter krypto.com? De var snabba på att regga adressen.
Jag antar det. Och den här veckan sponsras vi av krypto.com. Sen, någonting som verkligen var året 2020 och även 2021 var ju året för Electrical Vehicles Company, alltså elbilstillverkare. Vi såg Plug Power, de hade ju alltså negativ omsättning under hela 2020. De handlades till $30 miljarder i market cap. Tesla, de var ju värderade mer än topp 10 biltillverkare tillsammans. De var ju värda över $1 biljon i market cap. Och sen apropå krypto så var det ju presidenten av El Salvador. Han var ju ute och köpte dippen för statens pengar i bitcoin. De konverterade ju en del av sin statsreserv helt enkelt till krypto. Det var lite intressant.
Ja, det var väl någon svensk kommun också i Skåne som ville gå ut och handla krypto. Och då tänker man, vad fan håller du på med? Jag kan inte sitta och göra sånt för skattebetalarnas pengar. Vill du leka hedgefond för att väl fan starta en hedgefond? Det kan ju inte vara så jävla svårt nu för tiden.
Nej, framförallt är det väl intressant också för att han, just presidenten av El Salvador där också, han sprang liksom ut och twittrade också och skrev att oj, nu har vi köpt dippen för $72 miljoner. Och så liksom någon tweet han skrev, Mr. fucking bottom by 7 minutes. Han var ju väldigt så liksom ute och kommenterade små enskilda prisrörelser i bitcoin.
Man kan vara hur bullish som helst på krypto, men när det kommer till skattebetalarnas pengar ska du ha så lite risk som möjligt, så hög avkastning till så lite risk som möjligt. Och då menar jag inte permanent loss of capital, det är även volatilitet. För du vill kunna ha dina jäkla årliga utbetalningar till dina pensionärer och liknande. Så att det inte är ett år, oj, nu är de jätterika, jättemycket skumpa, oj, nu måste vi döda hälften för de har inte råd att leva.
Apropå biltillverkare, sen var det ju Rivian som kom ut, som Ford bland annat investerade i. De nådde ju ett market cap på över $100 miljarder utan att ha någon försäljning överhuvudtaget. Och sen lägger han upp ett gäng andra spännande grejer. Tesla, deras optionshandeln i Tesla är större än i princip 5-6 gånger större än resten av till exempel hela S&P 500s optionsmarknaden. Så att det är ganska sjukt överlag. En sista grej som jag tyckte var intressant apropå de här techbolagen vi pratade om som har gått ner starkt. Varför liksom menar vi att de har varit övervärderade? Vi kan ta DocuSign som exempel som vi tagit upp i podden, som är ett jätteintressant bolag som jag gärna vill äga på lägre nivåer. Men de gick ut i sin Q3 i år, så gick de ut och sa att vi ser att våran TAM, alltså Total Addressable Market, vår totala liksom marknad, den är värd ungefär $50 miljarder. Vilket betyder att om DocuSign skulle äga 100% av marknaden för e-signeringar, vilket de verkligen inte gör, men om de skulle göra det, vilket är helt osannolikt, så skulle de då ha en omsättning på $50 miljarder. Låt säga då att då är bolaget moget, får man ändå säga, om de äger 100% av marknaden. Och vad tycker man att ett bolag ska vara värt? Det är kanske en eller två gånger den omsättningen i bästa fall. Det finns ju ingen tillväxt kvar eftersom de äger hela marknaden. I 2021 så handlades aktien däremot, eller bolaget, till $60 miljarder. Så det var alltså värt mer än hela deras totala marknadspotential. Det tycker jag i alla fall är en ganska sjuk excess också. Jag förstår att många kanske inte tar till sig det, men de var alltså värderade till egentligen mer än vad hela marknaden var värd. Och det blir lite galet när de inte ens har någon möjlighet att ta hela marknaden. Då säger man att man tappar någonting. Sen tappar de ju också 40% aktievärde, eller market cap, börsvärde, på en enda dag efter det.
Ja, men det visar liksom lite skillnad där mellan 2020 och 2021. 2020 så hade de varit upp 40% och nu var de ner 40%. Så vad är det de säger? Get some, you lose some. You win some, you lose some.
Verkligen. Nej, så det finns massa mer saker som man skulle kunna kolla på där. Men jag delade den där tråden på Twitter om man vill kolla på alla andra exempel. Hur har det gått för oss i år, Fabian? Vågar du erkänna det?
Eftersom du inte meddelar mig innan om det här, så jag har faktiskt inte räknat ihop det. Jag kan säga att det har väl gått helt okej. Däremot så har jag märkt att det har gått sämre egentligen än vad du borde ha gjort. För jag har haft rätt många bra innehav som har gått rätt bra. Jag menar, Epsilon, som var ett av mina större innehav under H2, det har väl varit en dubblare ungefär som vi haft i podden. Men min portfölj har inte dubblats för det. Jag har ju också missat många av de här nedgångarna i till exempel Kambi och Evolution och Embracer och liknande. Ja, Embracer sålde väl tidigt i år. Men ändå så har, och ändå har inte min portfölj följt ända med uppåt. Och det är väl på grund av att jag har tagit lite dumma trades, framförallt tidigt i året, som påverkade portföljen som helhet lite negativt. Men jag har faktiskt inte räknat ihop det. Men ja, det är väl mellan 0% till 300%.
Ja, det är ett bra spann. Under 2020 i alla fall. Jag kollade lite vad vi sa förra året. Under 2020...
Ja, det är sämre än 2020, det kan jag lova
dig. Ja, men under 2020 så landade du ju exakt i mitten av det där spannet. Då landade du faktiskt på 153% i avkastningen på ett år. Det måste jag säga var rätt imponerande. Det var ju dubbelt upp från mig som låg på typ 74%, vilket jag tycker var bra. Men du dubblade det.
Ja, men jag tog också lite mer risk.
Så var det. Det var ju svårt just under coronakraschen vad man skulle göra för någonting. Du har alltså ingen siffra, det var tråkigt. Jag kan ju säga... Jag har räknat på fram till november, jag gör ju månadssammanställningar. Och i november, första december då, så låg jag på plus 42% för året. Och det som kanske är intressant är väl ett längre perspektiv. Och då kollar jag på min CAGR, alltså min snittavkastning, ligger nu på drygt 38%. Och det är jag väldigt glad för. Men å andra sidan så har jag framförallt investerat i en bullmarknad. Det får man aldrig glömma bort. Någonstans brukar man prata om att man ska åtminstone ha ett 5-års CAGR i alla fall. En del tycker säkert 10 år. Och det är det ju i alla fall. Men... det är ändå svårt att säga någonting. Vi har haft en väldigt bra marknad ända sedan egentligen finanskrisen. Ja. Och den var jag inte med i. Så att, vi får se. Vi har ju samtidigt haft några negativa år under det här. Jag har faktiskt klarat mig från att slippa negativa år. Men vi får se framåt. Man måste alltid fortsätta att hålla sig ödmjuk och vara glad för det man har lyckats med.
Vi har haft ett väldigt tacksamt år också när det kommer till krypto och liknande. Nu har det ju varit en rejäl sättning på kryptomarknaden, men det är fortfarande upp year to date. Speciellt om du kollar på andra tillgångar än bitcoin, kollar på ethereum och liknande, då är de fortfarande upp rejält.
Ja, och det där gäller ju många grejer. Alltså, nu är det i och för sig vissa som evolution och sådär som, ja, nu har den återhämtats lite, men vissa grejer har ju varit ner och touchat på att det inte gått så bra i år. Men generellt, jag tycker det är larvigt ibland när bolag går ner liksom 10-15% och så skriker folk, haha, nu var ju det jag sa jag tidigare. Okej, men det är fortfarande upp 30-40% i år till exempel. Så det kan bli lite töntigt. Men jättesnabbt, vi kan bara nämna lite hur index har gått. Det har säkert folk koll på det. Men nu tittar jag, och då tittar jag fram till idag, så 21 december. Så det här är inte fram till november eller december. OMXSPI, det är ju alltså Stockholmsbörsen med utdelning inräknat. Det är den jag brukar ofta titta på grund av att det känns som alternativet. Alternativet till att sitta och investera själv är att köpa en indexfond. Och då kanske man köper en svensk indexfond, typ Avanza Zero. Och den ligger då på 29%. Låt säga att avrundar upp till 30% i år. Och Nasdaq tycker jag är intressant att kolla på, alltså i USA. Just för att du och jag i alla fall investerar mycket tech. Och då är det, liksom, det är ju det mest tech-tunga indexet vi har. Den ligger plus 23%. Det är ändå anmärkningsvärt att Stockholmsbörsen har gått så pass mycket starkare än Nasdaq, tycker jag.
Men Niklas, du vet vad de säger. Det är bättre att gå back än att vara en indexryttare.
Så är det. Evolution för övrigt, som alla skrattat åt för att den föll, vad var det, 40% kanske som mest från topp till botten. Den är ju fortfarande upp 42% i år. Så det är väl det. Och sen är det alltid så här, vi pratade om det förra veckan, det här med bitcoin. Att mer än 50% av de som äger bitcoin kom in under 2021. Så många har kanske inte så mycket förluster att falla tillbaka på. Men det här som blir lite larvigt, tycker jag, man skrattar åt ett bolag som har gått dåligt som Evolution. När man till exempel, jag gick in och kollade, mina första köp i Evolution ligger ju på under 100 kronor. Och då finns det liksom, sen är det klart att man har ökat size under tiden och sådana saker, så kan ändå skada. Men det är liksom... jag vet inte, det blir lite larvigt, det finns lite att ta på, och förhoppningsvis så investerar man kanske längre än på en månads sikt. Jaha, vad har bidragit till avkastning i år då? Och vad är kanske de sämsta casen? Har du någon, du får gå på magkänsla om du inte har några siffror.
Alltså jag vet ju ungefär vilka case som har bidragit mest. Evo bidragit rätt mycket första halvåret, andra halvåret Epsilon, sen har vi även Ethereum har ju bidragit som satan i år. Det är väl de tre att off the top of my head, en stor jäkla bag holding i SmartEye som i stort sett bara traskat neråt under Q2, Q3 och Q4.
Ethereum är ju upp, nu kollar jag på ett certifikat här, men den är upp över 500% i år. Det får man ändå säga som godkänt.
Ja, exakt. Och vi har väl båda haft tur där att vara, fick lite förnyad känsla för krypto under 2020. Och sen... under 2021 ökade i alla fall jag positionen. Jag vet att vi gjorde det i vår gemensamma portfölj också. Jag antar att du gjort det själv också. Så att det har ju varit en helt klart godkänd trade.
Ja, jag är framförallt ägt, och det är det jag äger fortfarande just nu. De stora positionerna jag har, det är ju Bitcoin, Ethereum och Solana när det gäller krypto. Jag äger ju dem framförallt som cert. Sen har jag massa andra konstiga saker rent fysiskt. Jag har NFT och allt möjligt dumt. Men precis, det är det som har bidragit också. Jag kollade bara på mina topp tre. Då tittade jag framförallt på min huvudportfölj. Och då kollade jag i och för sig kronor. Och det där blir lite tokigt kanske. Det beror på vad man vill jämföra. Vill man jämföra liksom kronor eller procent? För i procent så har jag säkert saker som gått ännu sämre och bättre. Men i kronor, det påverkas ju av förstås vad man tagit största bets i. Och det är kanske mest relevant egentligen. Och då såg jag att det näst bästa i år är just Ethereum. Det är det jag tjänat näst mest på. Sen faktiskt bäst är Awardit, som också tror jag just nu har blivit ett av mina största case. Just för att den positionen har växt hela tiden. Och det är ett intressant bolag. Det är tyvärr lite ganska mycket multipel expansion i det. Jag gick ju in i dem framförallt efter, det var ju deras förra vd åkte ju fast för att han har varit ute och festat och tagit kokain. Och då tyckte jag, då dippade ju aktien såklart på det. Det var ju rimligt. Men då tyckte jag att okej, men det kanske är första gången jag har ett tillfälle att komma in i den aktien. För jag har liksom tittat på den så länge och velat köpa den. Och äntligen får man någon form av dipp i det. Och det intressanta med att när han åkte fast, man kan säga massor av saker om det, men när han åkte fast och försvann, då klev ju styrelseordförande och grundare in istället som vd, som tidigare varit vd. Och det är ju han egentligen som jag kan då anse, han är väl bästa personen att leda bolaget. Han hade nog inte önskat kanske att det var han som skulle behöva kliva in och sköta det igen. Han ville väl liksom sitta mer som ordförande då. Men jag ser det som positivt för aktien. Så att då egentligen fick jag köpa in det där. Och sen har det varit en viss multipel expansion upp igen. Så att det är väl tillbaka på säkert över de nivåerna det var innan. Och det är alltid lite farligt. Multipel expansion är inget man ska eftersträva egentligen. Det är ingenting som är positivt för aktien på lång sikt. Men det är alltid kul när aktiepriser går upp. Plaid såg jag också låg där på tredje plats. Det är också en sån som gått väldigt starkt i år men gått väldigt svagt på slutet. Och mitt sämsta såg jag kronor, det var faktiskt Embracer. Anledningen till det är lite, jag kan ändå kanske djupdyka lite i det, för jag tror att en del kanske tycker det är intressant. Jag tror att jag skrev ut om det på Twitter att jag sålde Embracer. Jag skrev också ut att jag skalade ner Evolution när den gick ner mycket. Och det var jättemånga som tyckte att jag var jättekorkad för det. Och jag har skrivit och sagt det flera gånger förut, att min strategi, dels, det är liksom fundamental analys i grunden om man vill ha tillväxtaktier och så vidare. Men som jag pratat om flera gånger så vill jag ju också ha momentum i själva aktiepriset. Jag tycker att det är mycket lättare, bättre och enklare att köpa någonting som går upp, som trendar uppåt. Så det är klart att det måste under tiden svänga. Men när man ser sådana fall som Embracer, den går ner 40%. Man ser så samma sak i Evolution. I Evolution händer det väldigt fort, men i Embracer gick det liksom långsammare. När det tickar ner så sakta men långsamt, det händer ju någonting i marknaden. Hela sentimentet förändras ju kring den aktien. Och sakta men säkert, alltså de här typen av trender brukar ändå dra ut ganska mycket på tiden. Så att jag har ju alltid haft det, vi har ju pratat om det tidigare i podden, att då kapar jag ju liksom, även fast jag gillar bolaget fundamentalt, även fast jag gillar långsiktigt. Och i vissa fall blir det bra, jag skulle säga att i majoriteten av fall så har det sparat mig pengar. I vissa fall tar det emot som tusan, dels Embracer, ännu mer Evolution tog emot. Men man gör det på grund av att sänka risken för att man är orolig. Egentligen, alltså för att man vill minimera att det kanske är någonting jag har missat, det kanske faktiskt ligger någonting i det här, det kanske är så att aktien kommer ju liksom gå ner 50% till och då vill inte jag vara kvar i den. Embracer tror jag att mitt sälj jag gjorde, det var nog ganska precis på botten. Och sen har den vänt upp igen. Så att det hade absolut inte varit min absolut sämsta investering eller position i år om jag inte hade sålt där. Men det är sådana smällar man får ta. 8 av 10 gånger eller 9 av 10 gånger så är det positivt att skala ner för mig när det har gått ner ganska kraftigt. Men då, någon gång då och då så kommer det såklart inte funka, utan då säljer man på absoluta botten. Och det hände i Embracer. Även Evolution har studsat upp. Den har ju fortfarande ägt, men den borde ju absolut ha ökat på istället för att sälja av. Men det är som sagt lätt att se en facit i hand, och jag är fortfarande, poängen är att man, viktigast är att man heter en följer sin strategi, och det vill jag ändå påstå att jag har gjort.
Ja, och sen som vanligt, varför jag diskuterade det här förut, så är det också så här, hur värt är det att kolla på årsbasis? Jag loggade faktiskt in här nu och såg jag, ja men min största förlust var i pengamässigt var i SmartEye i år, rätt mycket mer än andra bolag. Min näst största förlust var i Roku, det här online-tv-bolaget, CTV. Visst, det var liksom i toppade i februari på 4,68. Jag sålde på typ 3,50 eller någonting. Grejen är, spolar du tillbaka tiden lite och kollar där man köpte typ när vi var, liksom, hade med dig i podden, då låg det på typ 100-120. Så att det är liksom, det är fortfarande en plusaffär, men om man bara kollar year to date, då var det ju rätt saftig nedgång. Så att, jag menar, det blir alltid lite konstigt när man ska kolla i så här konstiga intervall.
Absolut, så är det. Men det är det vi har att gå på. Det är väl därför det som sagt är 28 om det, att det man får göra om man nu ska mäta saker. Jag tycker att det är viktigt att mäta saker. Du har ju släppt det helt och hållet. Alltså, kanske du som kommer vara vinnaren på det här. Men jag försöker ju mäta saker, och då försöker jag mäta. Jag brukar mäta månadsbasis. Det är mer bara för att lite ha lite koll. Och jag tycker det är kul. Folk är nyfikna på man har portföljen, och skriver jag ut det på Twitter. Så det här äger just nu. Så här går det just nu ungefär. Det är bara för att få en känsla också för hur saker går, tycker jag. Sen brukar jag sammanfatta på årsbasis och det smackar jag sen in i ett annat Excel-ark där jag då räknar ut just den här kaggen. Och det är väl egentligen det som är intressant, för jag vill kunna titta tillbaka om 10, 20, 30, 40 år och se att hur har man presterat över snitt. Hade det varit bättre att räkna indexfonder eller inte?
Ja, men blir inte det konstigt då? Typ som med just Roku, om jag bara kollar på det, bortsett från allting annat jag har i portföljen, då hade jag haft jättebra kagge 2020 och jättedåligt under 2021, men overall hade det varit en jättebra överavkastat index liksom samman liksom båda de två åren om man bara kollar på ägandeperioden av Roku.
Ja, men nu fattar jag inte. Det viktiga är ju att typ över tid prestera pengar, absolut.
Jo, exakt. Inte bättre då att kolla, istället för att kolla just enskilda liksom år, att kolla varje enskilt case för perioden du har hållit.
Det är absolut, men ditt årsresultatet eller kaggen, det är ju ditt totala resultat över tid. Så att man måste ju kolla på båda två. Jag är helt med på att man måste kolla på enskilda case. Varje investeringsbeslut är intressant. Varför köpte jag? Hur gick det? Varför sålde jag?
Det jag menar är att om du har ett dåligt år, så kan det ju vara att du tar suboptimala beslut som kommer fucka upp det långsiktigt. Eftersom det inte riktigt spelar roll att liksom, vid decemberslut. Det är som du ser på många fonder. De riskar mot slutet för att de ska få att det ska se bättre ut på pappret. Och det är ju liksom, när folk ser, shit, nu kommer slutet av året, jag måste få liksom kamma hem den här avkastningen, eller jag måste slå in den här avkastningen så jag får det här på pappret, jag har det här vid årsslutet. Även om det bara mentalt för en själv kan skapa dum, liksom, kan göra att man drivs till dristiga beslut. Så jag förstår att man ska räkna på det där, men...
Ja, men nu fattar jag egentligen vad det är vi inte håller med varandra om, eller vad vi missförstår varandra. För jag håller med helt och hållet, man tar inte beslut baserat på sin årsavkastning. Det är bara någonting man mäter för kuriosa, för att det är intressant. Jag tycker att det är kul att kolla på.
Man säger det, men jag tror att verkligen att om man sitter där och det börjar bli en nedgång, om man har långsiktig strategi, om man sitter på 50% plus och man säger, shit, det börjar gå ner mot 40, det börjar gå ner mot 35, jag vill savea den här avkastningen, ja, då kanske man drivs till att sälja, även fast på kanske 3 år så ska man bara hålla.
Jag fattar. Jag vill påstå att jag inte gör det i alla fall. Jag var ju uppe i plus 60% eller något i år. Det var flera andra år också när man har varit uppe en högre procent och så går det ner. Det är ju en del av spelet bara. Det får man bara ta. Men man går mycket och tänker på det, att shit, man skulle ha låst in det där. Men alltså, det är tankar. Det är ingenting man agerar på. Då har man misslyckats med
det. Det är mycket möjligt att jag bara försöker liksom intala mig själv att jag har rätt som är lat.
Nej, men jag håller med dig helt vad du menar. Men då förstår jag vad det egentligen vi inte tänker likadant. Som sagt, jag mäter inte för att jag ska ta beslut på det. Förutom, som sagt, tittar man på en 5-årsperiod, kanske eller en 10-årsperiod eller någonting, då tycker jag ändå att du börjar säga någonting. Okej, är man konstant underpresterar index, varför ska jag inte då kanske äga en indexfond? De har ju underpresterat index nu i 20 år. Det är lite sent kanske att ändra då, men ja. Jag skulle säga att jag mäter det mest för kuriosa. Det är ändå någon form, och jag tycker att det är kul med resultat att titta på hur har det gått. Men som du säger, det som är mycket, mycket mer intressant, det som är mycket mer lärorikt, om man sitter och funderar på vad borde jag fokusera min tid på att mäta, mät då varenda enskilt investeringsbeslut, som du säger, fokusera på varför gjorde någonting och vad blev utfallet av det? Är det någonting jag kan lära mig? Det var otur och så vidare och så vidare. Hur ser då? Lite apropå det här. Så fick en fråga faktiskt på Twitter. Jag skrev och frågade om det var någon som hade lite input på vad de ville att vi skulle ta upp specifikt om 2021 och 2022. Fick in en massa andra konstiga förslag. Framförallt folk som vet att vi skulle håsa deras innehav som vanligt. Men fick bland annat en intressant fråga om conviction. Alltså, som jag tycker kan vara värt lite att fundera på vad conviction är och framförallt vad man ska ha det till. Och vad vi menar då, så jättesnabbt, definitionen av conviction, om du håller med mig här. Conviction är ju helt enkelt att man tror på sitt innehav. Vilket betyder att när Evolution då till exempel, det blir mycket Evolution-snack nu, men när, bolag X, var den väger, det helt plötsligt går ner 40% för det kommer en massa rykten i tidningar om att de har liksom olagliga aggregat, att de samarbetar med på svarta marknader eller vad det kan vara för någonting, så faller aktien 40%. Conviction, det är ju egentligen det som då gör att okej, men jag har gjort min research, jag tror på det här bolaget, det här är strunt, jag vill äga det här bolaget långsiktigt. Det gör ju att man då behåller sin position eller kanske till och med skalar upp den när det dippar ner. Men det kan ju också betyda just att man då åker med i någonting, alltså det är en fallande kniv eller liksom det är faktiskt någonting som är på väg ner och ska gå ner rejält, vilket betyder att du kommer förlora väldigt mycket pengar. Och det är där jag, som sagt, min strategi, jag skalar ju ner saker när de går väldigt dåligt en lång tid. Just för att jag, trots som jag har conviction, har jag väldigt mycket conviction, som till exempel Evolution, Embrace och så vidare som jag ägt länge, ja, då tar det mycket längre tid innan jag säljer. Det tar emot mycket mer också, för att jag vet mycket mer om det här. Men det finns alltid, man måste alltid vara ödmjuk, tycker jag, för att det finns en liten risk att det är någonting jag missat. Det kanske är en stor risk att det är någonting jag missat som jag inte känner till och som marknaden vet. och därmed skalar jag då ner för säkerhets skull. Och jag skulle säga att i ungefär 8 av 10 fall så har det sparat med pengar. För det finns ju risk att har man för mycket conviction så följer man också ner. Men sen finns det också andra myntet, och det är väl det man pratar om, att ja, men har du verkligen conviction, har du verkligen gjort en analys och så vidare, ja, då är det liksom lägen att köpa mer i de fallen. Och då kan man få fenomenal avkastning, volatil men fenomenal avkastning på tid. Men jag vill påstå att som privatinvesterare så vågar inte jag liksom ha den typen av självförtroende, om man ska säga. Jag tycker att det är lite för läskigt, och det finns många som har bränt sig på det under åren. Kan vi då slutligen kanske koka ner det här till någon form av lärdomar? Vad har vi lärt oss under 2021 egentligen? Vad tar du med dig?
Don't be a fucking idiot.
Det är lättare sagt än gjort.
Ja, det är svårt ibland. Det är jävligt svårt ibland. Men det summerar varje år. Och det är ju fan, det är fortfarande det jag har svårast med. Inte vara en idiot på marknaden. Behöver inte vara smart på att inte vara en idiot. Ibland gör man riktigt dristiga trades. Där man helt underskattar risken. Och man lider av det sen. Helt enkelt.
Verkligen, det är ofta så mycket, framförallt impulshandlingar, de leder sällan till någonting positivt. Jag skulle säga en av 10 bästa fall är positiva när man gör saker på impuls.
Jag kan ju lätt tänka mig att många, inklusive oss två, har lidit lite av FOMO ett år som detta. Jag menar, krypto har ju haft ett rejält rally. Det har varit väldigt, väldigt svårt att motstå att skala upp det när det har gått väldigt starkt. Men krypto något tenderar ju att falla rätt tungt efter att ha rallat som hårdast. Och jag kan tänka mig också när folk såg de här NFT-sen som gick, jag menar, 100 gånger pengarna på 3 dagar. Det var nog rätt många som kände sig manade att gå in och köpa lite NFT. Så nu är de flesta de 90% back, om inte mer.
Nu pratar du om min NFT-portfölj, eller? Jag vågar inte ens tänka på den back. Det är det som är så bra med att det är likvid. Jag behöver inte sälja, då har jag inte gjort någon rent realiserat någon förlust. Nej, jag skulle tänka mig, jag har haft några sådär som har gått okej. Och jag skulle gissa på att den är säkerligen ner. De NFT-äger, om jag summerar ihop det så är det säkert ner 60-70% utan problem.
Som sagt, som jag sa när jag köpte NFTs eller när vi pratade om det i podden. Köpa för skitpengar, då spelar ingen roll. Jag är verkligen inte köpt för en stor summa pengar. Och då spelar ingen roll att de är 90% ner. Det blir bara kul. Jag har varit med lite Discords och snackat och grejer. Och det är som att köpa vänner. Det är mycket, mycket lättare än att träffa vänner den naturliga vägen.
Ja, det tar mig med som lärdomar från 2021. Det är mycket lättare att köpa vänner. Kom ihåg vad du hörde först. Sen en liten sista grej, apropå likvida tillgångar, så tycker jag också bara någonting som är värt att nämna. För oss i alla fall en stor grej under 2021 har varit att vi på riktigt börjat investera lite onoterat också, vilket är roligt. Vi har ju dels förstås sitter vi och investerar själva i grejer, men sen har vi ju också vår gemensamma portfölj som då sitter ihop med podden egentligen. Det är liksom all typ av intäkter vi får via podden hamnar i våran bolagsportfölj, där vi dels har en publik, eller publik så inte, men alltså publikas innehav, alltså noterade innehav, börsinnehav, som vi lägger ut också. Det brukar jag lägga ut på min Twitter en gång per månad ungefär vad vi äger. Det händer inte så mycket i den portföljen. Men det är folk som frågar efter och brukar lägga ut det. Men däremot har vi investerat i 2 stycken onoterade innehav i år, vilket är kul. 2 stycken startar. Så det första är de här aktier, AXYER, som vi pratade om tidigare. Vi har fått lite frågor om hur det går med lanseringen av den. Vi lovade det förra torsdagen. Det var för att vi blev lovade att det skulle komma förra torsdagen. Men går vi in på aktier.com, AXYER.com, så kan man registrera sin mail. Jag vet att åtminstone en av appen ligger i alla fall i App Store godkänd, men inte än på Google Play som jag förstår det. Förhoppningsvis är det klart på torsdagen när det här släpps. Men man kommer annars få ett mail så fort det är klart, så ska man kunna ladda ner appen. Jag vet inte vad det är som har dröjt. Det är tyvärr en process med att det tar tid hos Google och Apple att godkänna appen, men själva appen är liksom redan annars. Men det har vi pratat nog om, men nu vet ni, eftersom vi fått frågor så kan det vara värt att nämna varför jag dröjer lite. Sen har vi också gått in i något som heter Labelf, för det här är kul. Vi pratar ju mycket om Twitter och nätverken och sådana saker. Labelf, det är ju faktiskt ett bolag som, ja, Per Näslund, tidigare kodan mot melonen heter han ju på Twitter. En startupsman är involverad i, och som det är därifrån vi har hamnat i också så att säga. Och Fabian, lämnar över till dig för att förklara vad de gör för någonting, med tanke på att det är du som är datakillen av oss.
Ja, vad ska man säga? De annoterar data. Det är inte mer man behöver säga än det. Nej, men helt enkelt är det väl så att många som håller på med... Vi kan ta det så här, det är jävligt svårt för folk att göra data science som machine learning och grejer. Oftast är det folk som inte har områdeskompetens, utan de är ju väldigt kompetenta inom att göra machine learning. Men de som faktiskt har områdeskompetens spelar ingen roll om det är finans eller om det är inom... Jag menar customer service eller jag menar produkt eller vad som helst. Det är 2 olika kompetensområden. Och egentligen vill du ju att de områdeskompetensen ska bygga upp de här modellerna. Och det är i stort sett väldigt, väldigt enkelt. Är det som Label hjälper till att göra. De tar machine learning och det här, deras verktyg från egentligen data scientist, de med liksom spetskompetensen inom machine learning, och liksom hjälper de som har områdeskompetensen att kunna göra det här istället.
Precis, det är någonting vi pratar mycket om i podden och som vi brinner för. Vi tycker att det är ett extremt spännande område. Och de har en del intressanta kunder, framförallt en som jag skulle vilja nämna, men jag är faktiskt inte säker på om vi får nämna dem än, så att vi håller det för oss själva.
Nej, men det skippar ju så. Men de är väldigt intressanta, och har ett företag, jobbar på ett företag som kan behöva hjälp med machine learning men inte har kompetensen, så skulle jag rekommendera att gå in och kika in Label, hör av er till oss eller koda mot melonen. Så ja, kanske sker lite magi.
Och vi kan lägga länkar till båda de här två bolagen i show notesen förstås. Sista grejen vi alltid brukar lyfta innan vi går in och pratar om nästa år, det är ju kanske någon bok. Både du och jag gillar att läsa, vi gillar att läsa brett. Har du någon bra bok du kan rekommendera som du har läst i år?
Ja, jag hade gärna velat kolla upp där innan. Off the top of my head läste jag en som heter Capitalism Without Capital. Det många kan antagligen fatta vad det betyder. Det i stort sett handlar om en ekonomi som rör sig mot tangible assets, eller från tangible assets till intangible assets. Ja, och nu har jag helt tappat vad det heter på svenska.
Från materiella till immateriella tillgångar.
Exakt, som vi har sett med techbubblan. Och helt enkelt hur...
Och jag tror helt ärligt dock att det är många som tycker att det är otydligt begrepp också. Så man ska prata om det i mer folkmun. Så är det alltså från reella tillgångar till icke-reella eller imaginära eller påhittade tillgångar. Vad betyder det? Och det är jättekonstigt att påhittade tillgångar. Jo, men supertydligt exempel. En reell tillgång eller en materiell tillgång eller tangible asset, det är ju till exempel en byggnad. Du äger ett hus. Fastighetsbolag är väldigt reella tillgångar. Immateriella tillgångar då, saker som inte finns fysiskt att ta på, det är ju till exempel ett varumärke som Coca-Cola har ju extremt stort. Det pratar ju Buffett mycket om, varför han älskar Coca-Cola, det är för märket. Och det går inte att sätta pris på det märket. Eller det kan vara kompetens in-house om de konsultfirma och så vidare, företagskultur. Någon form av vallgrav som inte går att ta på.
Ja, exakt. Och det pratar i den här boken pratar om i stort sett är, menar, vad händer när en ekonomi går från det förra till det senare? Och hur det påverkar allt omkringliggande där. Så det var en som jag kunde komma på just nu. Jag har läst en del liksom böcker som, de var väl bra, men det är inte så värdefulla att tipsa om. Jag läste om Liar's Poker första gången på 10 år. Jag menar, den var ju jätteunderhållande, men det är inget som jag direkt kan tipsa om heller, om du inte bara vill ha en underhållande bok att läsa om. Man lär sig för sig lite om 80-talets obligationsmarknad. Det kan vara kul för många.
Jag vill ju vara lite cool förstås och säga en riktig finansklassiker. Common Stocks and Uncommon Profits med Philip A. Fisher. Det rimmar ganska mycket väl med hur jag gillar att investera också.
Läste du inte det förra året när vi hade ett poddavsnitt om den?
Jag kanske hade läst halva då, läst andra halvan i år. Det tar tid, vet du. Jag har ju 2 barn också. Nej, men jag vill ju nämna någonting sånt och den tycker jag är bra. Men jag tänker faktiskt nämna någonting mycket mindre kreddigt. Och det är boken Investera som mästarna med Jonas Bernhardsson, som ju är figurerad på Twitter och har en blogg och sådär. Den är faktiskt, jag ska skicka med den, jag förstår att folk...
Har du fått lite pengar under bordet eller för att reka den?
Tyvärr inte, däremot fick jag boken under bordet som någon form av press-ex. Men det är faktiskt roligt den boken. Den påminner, det är egentligen väldigt mycket en bok som gör samma sak som vi gjorde med, har gjort med många av våra sommaravsnitt. Där vi har vårt första sommaravsnitt då, jag tror andra och kanske till och med tredje året, fokuserade vi på investerare eller företagsledare och så, gjorde personporträtt. Och den boken gör exakt det för ett antal kända investerare. Vissa är inte jättespännande, vissa är superspännande. Philip A. Fisher är med ibland, Warren Buffett och så vidare. Men det är bok som är klockren, framförallt skulle jag säga kanske om man just... Det tycker jag får mycket fråga om. Jag trycker alltid väldigt hårt på när folk liksom är nybörjare på aktier, pratar om att försöka hitta någon form av strategi, testa den, utvärdera den, se hur det funkar och hitta en stil som passar dig. Det är precis som ett jobb eller vad som helst. Man måste hitta någonting som man tycker är kul och som man orkar hålla på med. Och som man orkar liksom genomlida dåliga perioder med. Och ett jättebra sätt att hitta en strategi, det tror jag är faktiskt att läsa en sån typ av bok. Där man bara tittar egentligen på, okej, korta, några sidor om så här, okej, så här investerar den personen, så här investerar den personen, så här investerar den personen. Och hitta någonting som man känner resonerar med själv. Och då kan man därifrån få med boktips och så kan man läsa vidare de boktipsen och hitta någonting som man tycker är trevligt. Jag tycker ändå det är en bok som inte är så kreddig, men som jag tror kan vara väldigt värdefull, framförallt för folk som är lite nya. Och sen på ett helt annat plan, den som jag precis varit klar med nu, det är Man's Search for Meaning, det är en riktig klassiker. Av Viktor Frankl, en förintelseöverlevare. Har ingenting med finans att göra, men däremot väldigt mycket med mening med livet och sådana fina saker. Så kan vara värt att fundera på också. Superbra bok oavsett, som är en riktig klassiker, men som har tagit mig fram till nu då att läsa. Vi kan väl lägga in alla de där boktitlarna också säkert i avsnittsbeskrivningen, så det blir lite lättare att hitta dem också om man vill göra det.
Absolut. Och ja, hur ser vi på 2022 då? Vad kommer hända?
Ja, jag måste säga att alltså, det är alltid så. Man har en magkänsla om hur saker ska röra sig framåt. Och den magkänslan säger inte så mycket om verkligheten alltid. Men jag brukar tycka ganska ofta då ha någon form av känsla. Vad jag tycker, sen investerar jag kanske inte så mycket efter det. Det är inte som att jag liksom riskerar hela portföljen för att jag tycker känner magkänsla att det ska gå dåligt. Men jag måste säga att just precis nu så känner jag mig verkligen helt lost. Kortsiktigt tror jag att det ska upp lite grann här för att avsluta året. Men jag har faktiskt ingen aning vad som händer 2022. Jag tror att det kommer precis egentligen som i år, att det går extremt fort i vändningarna. Det känns ju som det är med hela tiden, både inom teknik men också ekonomin i stort och världen överlag. Att saker går bara fortare och fortare. Så jag tror att det kommer bli precis som du sa, att Stanley Druckenmiller sa, att det blir bara mer och mer volatilt, känns som. Det som fortfarande är väldigt intressant framåt, det är krypto. Ingen aning om hur kryptot kommer gå i pris. Men man ser verkligen att det fortsätter och fortsätter äta mark. Till exempel just nu på en intervju nu med vdn för Franklin Templeton, alltså de som bland annat hanterar jättemycket ETF och sådana saker. Hon var med i podden Invest Like the Best och pratade just om kryptos enorma framtid inom finans. Tittar man till exempel på ett protokoll som Solana, som så extremt mycket snabbare än bankernas system idag, kan lösa transaktioner, klära saker med massivt med olika deltagare. Det är jätteintressant. Sen betyder inte det möjligtvis att just Solana till exempel går upp, eller att Bitcoin ska gå upp eller någonting. Men det är jätteintressant. Coinbase kommer också, det är en väldigt intressant plattform just för att handla krypto. De kommer att lansera en egen NFT-plattform, så den är ju redan, alltså bara pre-registers för den, är mångdubbelt större än hela OpenSea, som är annars den största NFT-plattformen. Så att, krypto tycker jag är superintressant fortsatt. Jag kommer fortsätta annars med min strategi. Jag kommer fortsätta gilla techbolag. Mycket immateriella tillgångar som vi precis pratade om. Annars är det inte så mycket att säga om det, men jag vet att du har en rejäl dragning här om råvaror, framförallt uran, som jag tror du tycker är intressant för 2022. Och jag vet att det kommer bli ett långt avsnitt här, känns som.
Det kommer bli ett långt avsnitt.
Men å andra sidan så har vi ju uppehåll nästa vecka. Så att om man tycker att det är för långt, då får man väl pausa nu. Så får man lyssna vidare på nästa halva.
Det är också väldigt rimligt. Och jag tänkte inleda lite med att säga att jag är ju långt ifrån en expert på råvaror och energi. Så att allt jag säger bör ta med en nypa salt. Man bör verkligen göra sin egen analys. Men jag tycker verkligen att det är extremt mycket intressanta grejer som händer inom olika marknader som oftast inte kollar på så ofta, framförallt då energimarknaden. Och då menar jag ju inte grön energi som många andra är intresserade av, utan det är verkligen old school energy här. Det är olja, väldigt intressant, uran, väldigt intressant. En av anledningarna är ju för att vi har ju det tufft med inflationen nu. Officiella siffror mellan 3-6%. Beroende på vilket land man kollar. Men jag tror ju, och jag tror vet att många andra misstänker också, att det är bra mycket högre än så. Det kanske till och med är dubbelsiffrigt, och det skulle inte jag tycka är helt orimligt. Men vi har ju hamnat i en väldigt konstig situation här, är att det skulle nog vara lite gynnsamt om vi skulle kunna höja räntan, men centralbankerna kan fysiskt inte höja räntan, för då kollapsar ekonomin och börserna. Och det är bara att kolla på vad som har hänt nu i marknaden när Fed har börjat med sin tapering. Kolla på ARK, kolla på alla högvärderade techbolag. De har ju bara störtdykit, och det enda som håller upp S&P 500, det är de här fangaktierna. Så vi är ju lite fuckade här, för att vi kan egentligen inte hålla oss till normal marknadsdynamik. För att, ja, helt enkelt, Fed, det är ju en politisk organisation. Alla centralbanker är politiska organisationer. De kan inte låta en börs krascha och ligga liksom nere i flera år. Det är political suicide, speciellt när du går in i valperioder. Så jag tror liksom framöver, 2022-2023, du kommer se volatilitet. Du kommer se att Fed kör lite tapering, sen backar de lite, fortsätter med sina stimulanser, tapering, fortsätter stimulanser, back and forth. Och du kommer se liksom, och det tror jag kommer leda till en extrem volatilitet både för techaktier men också för inflationen. Och därav så tar jag, har jag börjat ta lite mer bets i portföljen mot inflationsjusterade bet, och det är väl främst energi. Många andra som kör liksom lite mer klassiska värdecase där det finns mer kassaflöden, financials, industrials och så vidare. Men jag försöker hålla mig till båda de här sidorna. Att vi kanske ser att det går tillbaka lite som det var tidigare i år. Och det kanske är lite mer som det har varit nu. Och bygger min portfölj runt det. Men framförallt är jag lång. Jag tycker egentligen att det är roligare att vara lång, och jag tenderar inte att fucka upp lika mycket som när jag är korta saker. Men det som är intressant med energi, många av de här energiråvarorna, är att centralbanker och stater, de har egentligen möjlighet att manipulera allt från räntor till guld egentligen. Så guld är inte ens bästa hedgen mot inflation, för de kan ju, centralbanker kan ju sälja futures för att hålla ner guld i liksom den rangen de vill ha. Och det kan de egentligen göra med alla typer då. Du ser att de gör FX-marknader, räntemarknader och liknande. Därför är det rätt intressant med råvaror utan någon direkt substitutvara. För bryter priset högre upp så kommer det fortfarande finnas köpare, som det finns för till exempel olja. Det går inte att hålla ner det på samma sätt med futures. Och det kan ju göra att oljan kan vara det som får Fed och börsen att brista på något sätt. Helt enkelt, om man tänker så att... helt enkelt, om man kikar på olja, uran, många av de här råvarorna, där du har kanske någon typ av supply shortage, du har potentiellt kommer du se rätt mycket ökad demand framöver, då kan det eventuellt finnas rätt stora gaps up, right tail volatility som det heter på engelska, där du i stort sett får en black swan fast på uppsidan. Och ett av dem är uran, som jag tänkte prata lite om idag. Jag satt och tänkte, vad ska vi prata om, uran eller ska vi prata om olja? Och det känns som färre pratar om uran än om olja, så det kanske var kul att snacka lite om det. Och det som är intressant med uran, det har ju länge varit en död marknad. Jag känner många som har varit inne i det och vevat lite det senaste årtiondet. Många som var inne där 2019 som var tvungna att toksälja när coronakraschen kom. Det har varit en extrem bear market. Det har inte varit en populär trade alls egentligen. Men senaste månaderna så har man sett att intresset för uran har börjat komma tillbaka. Du har sett ett litet rally här mot slutet i spotpriset. Och där är faktiskt rätt intressant, för det visar ju att någonting är här i bakgrunden. Och ökade priser brukar dra till sig ögon, vilket kan vara rätt bra, rätt bullish för sådana här typer av råvaror. Egentligen så är det så att uran, det är tradat runt $20-30 senaste årtiondet, varit uppe på $40 senaste månaden, men nu backat lite igen. Uran gick under $18 2017. Under 2007 så stod man i cirka 140 pund per pound. Och under finanskrisen var det nere sen runt 70, så det är en rätt volatil aktie. Men det visar någonstans vilken range det rör sig om. Och framförallt så svalnade intresset, bland annat efter Fukushima. Det fanns ett rejält överskott på supply, och det här tog några år att äsas upp. Och det är det, när det finns minskad demand, ökad supply, det är inte så bra för kurserna. Och där innebar ju stort sett att man hade ett förstått utbud, man hade ingen katalysator för att det skulle röra sig uppåt. Det bidrog ju till att marknaden var rätt död. Och med de här låga priserna så innebar det ju också att många mines, alltså gruvbolagen, gick med förlust. Till slut så konkade de ju, eftersom det inte fanns tillräckligt med pengar. Och framförallt så investerade man ju inte de här mindsen, för man vill inte förlora ännu mer pengar. Och det som är intressant med de här åren av underinvestment vi har haft är att mycket av potentiell produktion inte kan komma ut egentligen förrän priset ökar och kontraktsböcker har fyllts. Säger man att priset ligger på nu $30-35, så måste spotpriset ligga på ungefär 70 för att det ska vara värt att, och plus lite profit på det för att det ska vara värt att dra igång en mine igen. Och framförallt är det inte bara så att du kan öppna kranen som vatten och så börjar rinna ut. Det tar flera år för att dra igång den här produktionen igen. Så har du någon typ av supply crunch, det är inget du kan lösa direkt. Du kommer ha en supply crunch i flera år. Och det som är intressant är att har man då, skulle man se nu att, och vi ska gå in på det lite senare, att man får supply issues, så är inte det enda problemet som finns i den här branschen just nu. Du har även haft en otrolig brain drain i industrin senaste årtiondet. Vilket är rätt vanligt för industrier som är i en bear market. Hur många är utbildade sig till exempel på KTH och tänker, fan, nu har jag examen, nu ska jag bli kärnkraftsingenjör. Det är inte så många, det är nästan ingen, för det har ju varit en rejält loser trade senaste årtiondet. Och jag förstår varför ingen skulle göra det. Men det innebär ju också att det är ingen ny kompetens i stort sett som har gått in i kärnkraft. I alla fall inte i rätt många av de större ekonomierna. Och kikar man på många miners så har de fortfarande samma prospekt som för typ 10-15 år sedan. Det har inte minats upp än. Väldigt lite utveckling har skett. Och Även de mines som kommer online de kommande år, det är typ tillräckligt många för att räkna på en hand. Så det är inte så mycket mer utbud som kommer upp ur gruvorna. Summa summarum för det här är alltså att lead time, det är alltså extremt lång, flera år snackar vi om för att få igång den här industrin igen. Så alltså det är några år bort. Och man ska ha med sig att råvaror har en väldigt lång cykel. Och jag tänkte bara snacka här lite om supplyen vi har. Årligen används cirka 125 miljoner pounds plus 25 miljoner secondary supply. Primär supply är alltså rakt från gruvan, secondary från olika typer av stockpiles. Och man har en estimation att man behöver 180 miljoner redan för nästa år. Det vill säga att man har ett underskott på 30-35 miljoner pounds. Vilket är rätt intressant, det leder ju till lite strain här på efterfrågan. Och eller, inte på efterfrågan utan på utbudet. Utbudet räcker inte. Och det här är såklart bara mellan tummen och pekfingret. Det är inte exakta siffror, det är rätt svårt att få fram exakta siffror. Men det ger en, liksom, en liten visning på det potentiella underskottet. Och då kan man ställa sig frågan, varför är det intressant just nu? Varför var inte det här intressant 2019 eller 2015 eller 2010? Och en väldigt stor anledning är den stora uppgången i naturgas. Och anledningen var bakom den här stora uppgången. Och det har gjort att väldigt många har börjat kika på uran och framförallt kärnkraft som en potentiell möjlighet. Och man kan ju få det ur vägen direkt, kärnkraft och uran. Det kommer alltid vara väldigt polariserande. Och förknippning med Tjernobyl, Fukushima, kärnvapen och så vidare. Men om sanningen ska fram så är kärnkraft väldigt, väldigt säker form av energitillverkning. Framförallt så skulle man ju kunna säga att rädslan för kärnkraft är ju väldigt, väldigt irrationell. Jag tror att det var Steven Pinker som sa, jag tror faktiskt det var i Joe Rogans podcast, så sa han en stor anledning till varför folk är rädda för kärnkraft och för andra irrationella rädslor är availability bias. Människor baserar sin risk utifrån hur enkelt de kan tänka ihop olika scenarier i sitt huvud. Det är i stort sett hur enkelt det är att få tag i informationen. Och framförallt kring katastrofala scenarion. Folk tenderar alltid att tänka det värsta när det kommer till sådana här saker. Det är mycket svårare att tänka ihop ett katastrofalt scenario kring ett vindkraftverk till exempel. Vad fan ska det göra? Flyga runt och hugga av en massa huvuden.
Framförallt är det ett mycket otydligare hot, tänker jag. Om man jämför till exempel med koldioxidutsläpp och allmänt liksom, vad säger man, avgaser och sådana saker. Och när vi bränner kol och sådär. Det är ju inget man ser det kan ta på. Kärnkraft kan man inte heller se och ta på, men man kan däremot se filmer om det och vi kan se att det blir stora explosioner när det väl smäller. Och det är väl det som skrämmer liksom också. Att det känns som att man inte kan påverka det och man märker det. När det väl händer något så märker man det. Problemet är bara att det inte så ofta händer någonting.
Nej. Vi har väl haft tre större olyckor de senaste 60 åren. Varav typ ingen egentligen dog. Det var väl en 60 personer eller någonting som dog under Tjernobyl. En halv miljon personer som dör varje år av att bränna kol.
Precis, det man kan hävda med Tjernobyl dock är att det fick spridningseffekter. Liksom. Men många av dem berodde ju på att man inte faktiskt stoppade upp. Alltså man gick ju inte ut och erkände vad som hade hänt och stoppade inte saker. Utan man, till exempel, jag var ju i Kiev och Tjernobyl för några år sedan. Och tittar vi exempel på Kiev då, alltså huvudstaden i Ukraina, så var ju grejen till exempel, där skulle man ju ha en jättestor parad en dag. Så i princip hela stan skulle ut på gatorna, bland annat också presidenten och hans barn och fru. Och då visste man ju liksom att det här har hänt, men man mörkade ju fortfarande vad som hade hänt i Tjernobyl. Så det stod ju fortfarande brand där för fullt och ändå valde man gå vidare med marschen. Och precis den dagen också så vände vindens riktning, så att det blåste ju direkt från Tjernobyl avfall rakt ner på hela Kiev. Vilket man skulle kunna hävda kanske har lett till ett antal tusentals eller tiotusentals cancerfall. Men sagt, det berodde ju återigen på att man valde att genomföra det fast man visste vad som skulle hända.
Exakt, och jag tycker väl inte att det är korrekt att ha så här whataboutism. Men det är jättekonstigt när liksom, vi potentiellt står inför en väldigt stor liksom, energikris, men också en global uppvärmning. Och man inte vill använda kärnkraft på grund av att tusentals har drabbats, men samtidigt fortsätter att ha kol, som är liksom en av de största, fortfarande en av de största energikällorna i världen. Och anledningen varför vi fortfarande använder kol, för vi inte har något annan möjlighet att byta ut det med. Som
nej, man måste ju, alltså som elnäten är konstruerad eller så som el funkar, så är det jättebra att ha förnyelsebar energi. Alltså det är väl de flesta för liksom att det vore bra. Men den är ju inte jämn i sin kraft, så man måste hela tiden ha någon form av någon spänning som håller uppe spänningen i nätet, någon form av reserv hela tiden. Och det är egentligen det till exempel kärnkraften kan bistå med på ett koldioxidfritt sätt. Sen är det ju här grejen problem med kärnavfall som många är rädda för. Jag tror också många tycker att det är obehagligt med kärnkraft. Det känns som att kol fattar man liksom. Man har eldat i en spis förut och förstår ungefär hur det funkar. Men kärnkraft är väldigt luddigt. Det är ingenting man ser, det är ingenting man kan ta på. Och man har mycket föreställningar från film om vad som kommer hända.
Absolut, och det är det som är problemet. Det är hela grejen. Det är liksom, det är som varför alla för en generation sen eller två, tre generationer sen var rädda för hajar, för man säger Jaws. Det är mycket som sprids. Folk tänker på kärnkraftverk, så tänker de att det är samma sak som en atombomb. Det är det inte.
Nej, och det är mycket just vanföreställningar. Tittar man, som sagt, jag var i Tjernobyl för några år sedan, och då mäter man under hela den trippen hur mycket radioaktiv strålning man tar på. Sen finns det olika typer av strålning som är olika farliga. Men tittar man på gammastrålningen, som är det man mäter, som man inte utsätts för. Under hela den vistelsen i Tjernobyl, då, när man är där en dag, exponeringen du får mot gammastrålning är ju mindre i Tjernobyl än vad du får på flygresan hem. För att när du flyger med ett flygplan, då åker du högre upp i atmosfären, så du har mindre atmosfär som skyddar dig från bakgrundsstrålning i universum. Så du får en högre gammastrålningsexponering av en flygresa på en timme än vad du får en dag i Tjernobyl.
Ja, folk tänker inte på att allting har strålning. Man är en jäkla sten i din trädgård har radioaktiv strålning. Och det som är intressant här är också att det finns få saker vi kan mäta så bra som strålning också. Så att, speciellt i dagens samhälle. Så vi har kanske extremt bra koll på det här. Men jag håller med också det här att man har avfall som folk tycker är lite läskigt. Visst, men det är väldigt lite avfall man får. Man uppskattar att per person i hela deras livstid så kommer de liksom, deras liksom fotavtryck motsvara en läskburk med kärnavfall. Så över tid blir det rätt lite jämfört med många andra, framförallt fossila bränslen. Jag menar, om du kollar de senaste 6 åren, hela USAs kärnavfall liksom, hela USAs kärnavfall skulle få plats i en eller några stycken Walmarts. Vilket är rätt, det är lite roligt sätt att mäta det på. Men det ger det liksom en bättre inblick.
Ja, det finns ju yta att förvara det. Och sen dessutom, utan att vara någon kärnfysiker, så kommer det ju faktiskt ny teknik, nya generationer kärnkraftverk som faktiskt också kan återanvända det här och minska halveringstiden på kärnavfallet.
Exakt.
Så det är absolut inte liksom helt oproblematiskt, och det finns inga problem. Det finns problem med kärnkraft, men de är betydligt mindre än med till exempel kol och olja.
Exakt, och då ställs ju frågan liksom, vad är största problemet? Är det klimatförändringarna eller är det att ta hand om kärnavfallet? För att oftast kan man inte göra, det kanske är bättre att attackera då att vi har så kraftiga klimatförändringar. Och framförallt kärnavfallet, som du säger, ny teknik, det är fortfarande rätt okej att ta hand om. Det är mycket lättare än att ta hand om en avfall från annan energi. Jag menar, till exempel äldre kol, avfall därifrån är ju arsenik, det är kvicksilver, det är bly, rinner oftast bara ut i marken. Vi snackar om Tjernobyl, men fan, det här förgiftar ju hela samhällen också. Men i mycket större utsträckning. Så att, men, ingen whataboutism här. Men som du sa, det är också väldigt, väldigt pålitligt. Det är ju en av de mest pålitliga energikällorna. Vi vill minska växthusgaserna. Men som du säger, solkraft, vattenkraft, vindkraft, inte alltid jättepålitligt eller pålitbart. Det har vi ju sett i år. Det är en av anledningarna varför energipriserna har stuckit iväg. Det är väldigt oregelbundet när vinden blåser. Du kan inte bestämma hur starkt vinden ska blåsa. Har ett år där det blåser rätt lite, som vi sett det nu i Europa, framförallt i Tyskland och i Storbritannien, vad blir resultatet? Jo, du måste ha något annat som backar upp. Och i det här fallet blir det naturgas. Och det gör att priset tripplas på väldigt kort tid. Och just det här,
inte för oss som har bundit våra elpriser.
Nej, vilket är rätt smart, men det är nog många som har lärt sig att man aldrig ska binda sina priser.
Men så jobbar inte vi market makers, för vi vet allt.
Exakt, så är det ju. Men det här leder ju till att väldigt, väldigt många får upp ögonen för att man måste kunna brygga gapet mellan den här old school-energin till liksom den här nya gröna energin som många vill ha, för att man ska kunna minska koldioxidutsläppen och nå sina jäkla klimatmål. Och som sagt, vi är fortfarande väldigt, väldigt beroende av kol. Och det är väl det de flesta vill få bort så snabbt som möjligt. Cirka 20% av USAs energi kommer från kol. Kina, ja, de har ju lyckats dra ner det från 70% till 55%. Men ändå liksom över hälften av deras energi kommer från kol. Och liksom framförallt så ska man ju kunna minska det här utan att dra ner på folks levnadsstandard. Minska elen som de använder. Både Kina och Indiens medelklass och egentligen en jäkla massa andra länder, deras medelklass har ju fullkomligt exploderat. Och om det är någonting man kan vara säker på efter Glasgow, det är att de här länderna tyckte begränsa sina egna befolkningens energiförbrukning, deras befolknings levnadsstandard, för att några dudes här i väst ska kunna liksom nå sina klimatmål. Och kollar man på många av de här net zero assumptions, och så just nu är de rätt orealistiska, byggs på att man ska liksom dra ner sin energiförbrukning över tid de kommande 20 åren. Och det är bara inte realistiskt. Folk vill inte ha en sämre levnadsstandard. Det kommer aldrig att hända. Det är mycket bättre att vara realistisk, försöka hitta en realistisk lösning än att, jag menar, sticka under stolen med det. Så, det här återkopplar lite tillbaka till uran här. Så, när vi sa att man behövde 180 miljoner pounds med uran nästa år, då kikar man egentligen bara på liksom där det används just nu och demanden där det finns just nu. Man tar egentligen inte hänsyn till de kraftigt växande medelklassen i de här länderna vi precis diskuterade, som Kina, som Indien, som antagligen kommer vilja förlita sig på kärnkraft allt mer i framtiden. För det är ju så, i väst, vi har rätt pålitlig och billig el, om man bortser från det senaste året här, de senaste månaderna. Men i många emerging markets är det väldigt, väldigt vanligt med blackouts, det är vanligt med brownouts, och det är för att elproduktionen inte är pålitlig. Den är väldigt, väldigt opålitlig. Är rätt dyr. Svår att kontrollera.
När jag var i Nepal för 5 år sedan ungefär, så åkte jag in på sjukhus på grund av att alla blir sjuka när de åker in i Nepal. Och då hade man i hela Kathmandu, den är ju indelad i zoner just, där man då några timmar under dagen så har i varje zon utan el. För att man måste hushålla med el till hela staden. Så måste man dela in staden i zoner och så går elen runt där. Så att någon timme eller så per dag så har man ingen el helt enkelt. Och då fick jag lära mig att det gällde även sjukhus. Så att killen som låg snett emot mig på akutmottagningen, han hade fått hjärtstopp och man skulle dra upp en defibrillator. Och då helt plötsligt dog elen i hela den zonen. Och så tog det ungefär en minut innan man fick igång sina bensingeneratorer. Och jag kan tänka mig att det kanske inte är en situation som många vill fortsätta leva i. Då kan det vara värt med lite kärnavfall.
Ja, ja. Absolut. Och det är bara att kolla på Kina. 5% av Kinas energi kommer från kärnkraft just nu. De vill få upp det här till 10% inom rätt rimlig tid. Men tänk mig efter nu, i och med att liksom 55% av elen de har nu kommer från kol, så tror jag inte att det är orimligt att de vill att det här ska öka ännu mer över tid. Speciellt när man tar hänsyn till den kolbristen de har haft i år och de problemen det orsakar i landet för deras industri, för deras ekonomi och så vidare. Och det ser ju nu till exempel att Kina har ju planer på att bygga en warehouse för att lagra 25 miljoner pounds. Och vad blir det? Det blir väl typ en 13-14 miljoner kilo med uran. För att ha ett lager där förberett för sina kärnkraft, så att de inte alltid måste ut i marknaden och hämta. Och där drar ju ner free floaten på uran i marknaden det också. Rent allmänt så tycker jag vi har gått väldigt, väldigt snabbt från att kärnkraft ska läggas ner helt till att allt fler länder börjar kika på kärnkraft som en, med potential, börjar inse att kärnkraften kanske är ett måste för att man ska möta sina klimatmål. Jag menar, det är väldigt intressant. Japans premiärminister har ju sagt att enda sättet att de ska nå sina klimatmål nu är att få igång sina 30 reaktorer back online. De har 8 igång sedan 2020. Och det är väldigt mycket uran bara där som behövs. Frankrike har nyligen sagt att de vill göra en stor investering i kärnkraft, framförallt för att kunna bygga ut mindre kärnkraftverk i mindre städer. Storbritannien håller på att bygga ett nytt kärnkraftverk, vilket är helt otroligt. Till och med Biden är igång, skickar runt lite support package, lite stimmy checks till Illinois och deras kärnkraftindustri. Så även fast många av de gröna partierna och populisterna går runt och skriker och hetsar om att man ska lägga ner kärnkraften, så finns det ändå lite optimist där i bakgrunden. Den är gömd, men det är liksom lite pro-nuclear där i bakgrunden. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Kika på det här året, kika på till exempel Tyskland. De har väldigt, väldigt aggressiva mål mot renewables. Och summa summarum är ju att de har högre elkostnader, högre utsläpp än vad många grannländer har. Till exempel Frankrike, där 70% av energi kommer från kärnkraft. Och jag tycker det här är extremt intressant att man ser sånt. Och där är liksom en bas för den här tesen då för uran, att vi ser ett väldigt ökat intresse för kärnkraften som kommer öka på efterfrågan till en begränsad supply. Och vi ser det här ökat intresset, väldigt många länder, kan det här leda till en demand-chock för marknaden? Lite som det man såg för olja 07-08 då oljemarknaden var väldigt tajt. Det var ju bara ett streck uppåt i stort sett. Alltså begränsat utbud, potentiellt väldigt hög efterfrågan. Det är i och för sig summa summarum för hela tesen. Och vem står för efterfrågan? Ja, ni har fattat det redan. Det är stater och det är utilities som är semistatliga i de flesta länderna. Det vill säga att de är trötta som fan. De har kunnat chilla rätt hårt de senaste åren, senaste årtiondet. Det har inte krävts så jättemycket av dem. Det har inte varit så stressfyllt att köpa uran. Det har inte funnits någon köppress. Och de har helt enkelt kunnat köpa det till vilket pris de velat. Till vilka terms de velat när de väl behövt köpa det. Men grejen är att de kommer behöva köpa uran även om priset går upp. Men uran, det handlas ju inte just in time, som mycket annat i supply chainen. Utan här gäller det att förhandla priser, det gäller att förhandla terms på leveranskontrakt på jag menar, x tusen eller x miljoner pounds uran för 3, 4, 5, 10 år framåt. Och det som är intressant här är att många utilities nu har väldigt låga inventories och kommer behöva rulla de här kontrakten inom 1-2 år. Och då är frågan, hur kommer priser och terms se ut då? Och det som är intressant är att kostnaderna för kärnkraftverk, väldigt mycket av kostnaden kommer upfront, alltså när du ska bygga kärnkraftverket. Men till skillnad mot väldigt liksom, många andra industrier så står uran endast för cirka 4-5% av driftskostnaden. Så jag tror inte att det är så många som kommer tänka, ja men uran har dubblat i pris här, vi lägger ner uran. Eller kärnkraftverken. Väldigt dåligt sätt att se på det tror jag. Jag tror att de kommer bli tvingade att köpa till det priset som marknaden väl tar för uran. Och som sagt, spotpriset pendlar ju nu mellan 30-40 pund. För att dra igång produktion igen krävs minst 65-70 dollar per pund. 90 dollar för att starta ny produktion. Och såklart så krävs ju en profit margin på det här. Du måste ju vara lönsam, annars kan du inte få kapital för att investera i det här. Och där är anledningen varför de här industrierna tenderar att overshoot både på upp- och nedsidan. När priset börjar öka, ja då kommer ju allt fler, då investerar ju allt fler i produktionen och flödar väldigt, väldigt mycket pengar i det här, vilket pressar upp intresset och sen är det alldeles för mycket supply och så tvärtdyker det där. Och uran, du trader just nu strax över 30 dollar. Och det är ungefär vad du tradar på när marknaden har varit helt död. Det vill säga, du har inte haft den nuvarande energikrisen. Du har inte haft liksom, så här många potentiella katalysatorer. Att det är jättemånga länder som är potentiellt väldigt, väldigt intresserade av att köpa uran samtidigt som du har jäkligt begränsad supply. Och jag är absolut inte expert. Jag sa det här i början. Ta allting jag säger med en nypa salt. Gör liksom egen research här. Jag slänger med ord som energi och el helt... spänning och whatever som det är samma sak. Det är det såklart inte. Men jag tror verkligen här att eftersom du trader ungefär som du gjort de senaste åren, att man har en begränsad nedsida här med potentiellt hög uppsida. Om det så är 70%, 100%, 200% som absolut alfa när det går helt bonkers. Jag vet inte exakt. Men det som är intressant här är att det finns en begränsad nedsida enligt mig. För när priset squeezas så kommer utilities behöva jaga uppsidan för att knyta sina nya kontrakt. Framförallt är det att uran är en väldigt liten marknad. Årlig konsumtion på cirka 6 miljarder dollar. Då har ju 180 miljoner pound om året. Cirka 30-35 dollar per pound. Ja, det blir cirka 6 miljarder dollar. Och det som är intressant, som vi sa i början, man har nyligen sett att priset har kommit igång lite. Man har satt femåriga highs och det här attraherar ju såklart uppmärksamhet. Det drar ju oftast in nya köpare, nya investerare. Nästan lite som man har sett på krypto. Price action attracts investors. Och då är så frågan, hur kan man spela det här då? Ja, antingen kan man ju köpa rena kontrakt, man kan, eller så kan man köpa en trust, man kan till exempel köpa Sprott, U.UN, noterat i Kanada, köper fysiskt uran från marknaden. Idag har man väl en 35-40 miljoner pounds, 15 miljoner kilo. U308, det vill säga Yellow Cake Uranium, handlas till 5% rabatt. Man kan också köpa...
Av någon anledning går just den inte att handla via till exempel Avanza, där jag kikade. Det är ju någonting vi kanske får undersöka lite och fråga varför det inte funkar. Det kan ju vara någonting med vilken typ av värdepapper det är. Kanske något OTC-papper eller någonting.
Det du kan göra är att köpa en minilång och långare. Och om du vill göra det, du kan också handla typ Kazatomprom. Fan vad butchrade det uttalat. Kazatomprom, världens största producent av uran, listat i London. Och sen också finns ju såklart mindre miners, men de har redan haft det rejält rally, kanske ser lite dyrare ut jämfört med jag menar, resten av möjligheterna här. jag tror ju att det underliggande är ju det som är intressant här. Men som sagt, absolut inte expert. Gör egen analys.
Jag tror faktiskt också, det finns ju en ETF som heter Uranium ETF, eller Global X Uranium ETF. ETF går inte att handla som bekant på till exempel Avanza Nordnet längre, men däremot vet jag att den finns hos CFD-mäklare, om man vill kika på den.
Ja, så summa summarum för uran. Ja, vi har en jävla jobbig situation här. Men begränsad utbud, potentiellt hög efterfrågan, kan få priset för första gången på ett årtionde att studsa upp rejält med en stort gap. Och det var julets case. En lite julkoran.
Ja, och det var årets sista avsnitt. Och som vanligt, inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter vid eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill tacka vår sponsor Fidelity. Kolla in hela Fidelity Internationals utbud på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och försäkringsbolaget.
Ja, och om du har några invändningar mot kärnkraft eller conviction eller vad som helst, kontakta oss då gärna på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod.
Man kan skriva snälla saker också. Och sist, jag lovade ju en liten julklapp här på slutet. Tomten av Viktor Rydberg, det är väl en nationalklenod den dikten och hör julen till. Och en annan nationalklenod, Fabian, vet du vem det är?
Ja, det är vår kära vän Hans Isos.
Precis, vi började ju faktiskt året med honom. Han var ju med i ett av de första avsnitten i år. Också ett av de mest, eller det är det mest lyssnade avsnittet dessutom i år också med Hans Isos. Så att jag vågar påstå att han är också lite om en nationalklenod. Och då tänkte vi, varför inte föra samman de här två sakerna? Eller jag ska helt ärligt, vi måste ju faktiskt ge kredit till Aktiehästen på Twitter som är den som kläckte den här idén. Så att vi har helt enkelt fått med oss Hans Isos och han har då läst in den här fantastiska dikten Tomten av Viktor Rydberg. Så att vi tänkte gå ut här nu inför julen med lite riktigt julkänsla i form av Twitters kanske mest ödmjuka och finaste investerare som då läser en av julens kanske finaste dikter. Så sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare, och från oss alla till er alla en riktigt god jul.
Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. Står där så grå vid lagårds dörr, grå mot den vita driva. Tittar som många vintrar för upp mot månens skiva. Tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur. Grubblar fast ej delar båta över en underlig gåta. För sin hand genom skägg och hår, skakar huvud och hetta. Nej, den gåtan är allt för svår. Nej, jag gissar i detta. Slår som han plägar inom kort. Slika sörjande tankar bort. Går ej att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla. Går till visthus och redskapshus, känner alla på låsen. Korna drömmar vid månens ljus, sommardrömmar i båsen. Glömskad sele och pisk i töm, Polly i stallet har och en dröm. Krubban han lutar över, fylls av doftande klöver. Går till stängslet för lamm och får, ser hur det sova där inne. Går till hönsen där tuppen står, stolt på sin högsta pinne. Karo i hundbots halmor gott, vaknar och viftar svansen smått. Karo sin tomte känner, det är och goda vänner. Tomten smyger sig sist att se, husbondsfolket är kära. Länge och väl han märkt att det håller hans flit i ära. Barnens kammar han sen på tå, nalkar att se de söta små. Ingen må det förtrycka, det är hans största lycka. Så han har sett den, far och son, ren genom många leder. Slumra som barn, men varifrån komma det väl hit neder. Släkten följde på släkten snart, blomstrande åldrades gick. Men vart? Gåtan, som icke låter gissa sig, kom så åter. Tomten vandrar till ladans loft, där han bo och fäste. Högt på skullen i höets doft, nära vid svalens näste. Nu är väl svalans boning tom, men till våren med blad och blom kommer hon nog tillbaka, följt av sin näpna maka. Då har han alltid att kvittra om månget ett färdeminne, inget likväl om gåtan som rör sig i tomtens sinne. Genom att springa i ladans vägg lyser månen på gubbens skägg. Strimman på skägget blänker, tomten grubblar och tänker. Tyst är skogen och nejden all, livet där ute är fruset. Blott från fjärran av forsens fall höres helt sakta bruset. Tomten lyssnar och halvt i dröm tycker sig höra stridens ström. Undrar vart här ska den fara, undrar vad källan må vara. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistrar och glimma. Alla sova i enslig gård, gott in till morgontimma. Månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran. Snön löser vit på taken, endast tomten är vaken. Med detta vill jag önska alla en god jul och ett gott nytt år.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
Wow, looks amazing.
Find more customers with our easy-to-use marketing tools.
Piece of cake.
And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.